fantastiska nåd, styrka och kraft som du har för oss alla. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Om jag skulle få välja vad jag skulle, på något sätt måste bara predika ett ämne resten av mitt liv, så skulle jag välja ämnet som jag ska försöka predika över den här tidiga kvällen, nämligen korset. Det är på något sätt det som hela vår tro förstås baseras på, och vi på något sätt smygligt i alla fall tycker om att tala om här i församlingen, och förhoppningsvis alla andra församlingar också. Men vi har några små texter, jag vill bara läsa dem i Jesu namn innan vi går in då i mina små tankar. Först har vi två verser från Första Korintherbrevet, Apostlagärningarna. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vi har själva tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna. Och så Apostlagärningarna 2:37-38. När de hörde detta högg det till hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Och så har jag ännu en vers från Galaterbrevet 6. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Några små kommentarer om de här bibeltexterna. Den första texten från Första Korintherbrevet 15, det är ju egentligen den äldsta texten vi har i Nya Testamentet som vittnar om Jesu död. Det är en gammal, ska säga, hymn eller vers som den första församlingen lärde sig. Och troligen är den bara ungefär 3 år efter Jesu egen korsfästelse. Den är så pass ung. Det kan vara bra att känna till det. Att det är den äldsta egentligen texten vi har om Jesu uppståndelse. Sen tycker jag det är intressant den här Galaterbrevet versen. Det är ju Paulus som skriver så här. Att för min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesus Kristi kors. Och man kan ju tänka på Paulus i alla fall, och jag vet inte hur det är med dig, jag vet inte vad du är stolt över. Har vi någon stolt församling här bland oss idag? Någonting är du väl stolt över. Men Paulus, han hade ju egentligen rätt att kunna vara stolt över det ena och det andra. Paulus var högutbildad. Han hade egentligen studerat teologi då på det främsta universitetet på den dåtida tiden. Han hade suttit med den främsta av lärarna. Han har troligen varit så hög IQ att de hade handplockat honom som den främsta eleven och lär sig det ena och det andra om den judiska tron. Han var också troligen flytande, eller vi vet ju det, han var flytande i ett antal språk. Vi ser det att han kunde grekiska, han kunde troligen arameiska och hebreiska. Bara som teolog behövde han kunna det där. Och på den tiden var det inte så jättemånga som talade eller läste överhuvudtaget någonting. Som en väldigt pompös man. Och det var bara hans förra liv. Men vi kan ju tala om det nya livet också. Han kunde vara stolt över hur han blev omvänd. En av de få människorna på den här jorden där Jesus själv bara möter honom på vägen till Damaskus. Och han faller ner från ekipaget och han hör den här rösten: Saul, Saulus, varför förföljer du mig? Han kunde vara stolt över alla församlingar han har planterat. Han kunde vara stolt över alla under han har fått se. Han har varit med döda, fått liv igen och sjuka har blivit helade. Han hade mycket han kunde vara stolt över. Och skulle jag vara Paulus så skulle jag troligen i alla fall lite i smyg säga: ja herre, lite har jag gjort i alla fall om man jämför med den där som man är som människa. Men Paulus, han poängterar och stoltserar över detta. Att för min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Paulus efter ett år, nu skrev han i Galaterbrevet inte som ett av sina sista brev, men man ser spår av genom hela hans liv att Paulus liv handlade om en sak. Och det var Jesu Kristi nåd över hans liv. Jo, han har fått uppleva den här andra chansen. Det är livet i honom som man finner är så fantastiskt. Och jag tänkte lite på det där när jag studerar Jesus. Det är ju snart påsk. Och när man inte fick någon påskpredikan tar man en lite här i förväg idag istället. Så tänker jag lite på vad Jesus säger vid korset. Och jag tänker som en enkel lågutbildad teolog. Så tänker jag så här. Att det Jesus säger vid korset, det borde vara någorlunda signifikativt för oss idag. Varför det? Nå, för det första var han ju fullständigt sönder, misshandlad och torterad. För det andra var det inte så roligt att hänga på ett kors. För man hängde ju vid de här spikarna. Och för att säga någonting när man är upp där på korset så måste du pressa upp hela din kroppshydda. Vilket är en enorm smärtsam upplevelse. Så jag tänker som så att om Jesus säger någonting när han är halvdöd, misshandlad på korset, så tänker jag att det är någorlunda viktiga saker. Jag tror inte man funderar på vädret i såna stunder. Om man nu är Jesus, eller någon annan för den delen. Utan jag tror, om man nu säger någonting i denna stund av där på något sätt febern är skjut i höjden, där man har ju fallit på vägen, när man ska bära det korset har man ju fallit med den här 30-40 kilo balken som man skulle tvingas bära själv, som har ju fallit där på vägen och smutsat ner alla de här såren som piskan har slamsat sönder både rygg och mage. Så om man säger någonting i den stunden, när all verk är som värst, då tror jag att det är ganska viktiga saker. Och de här enkla sakerna skulle jag belysa lite för er idag. För han säger ett antal olika saker som på ett sätt symboliserar Jesu Kristi teologi. Den värld som är vår. För det första, vid korset får du förlåtelse. Och det är bra, tänker jag. Vid korset får du förlåtelse. Och nu är en av de mer vackra orden som Jesus utbrister är ju de här: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och jag tänker på något sätt, det också finns många intressanta teologiska hemligheter i den här texten, men jag tänker också, judarna firade ju påsken av orsak att de kom ihåg hur Gud hade räddat dem från slaveriet i Egypten. Som egentligen är en bild på synden. Och det första, eller inte det första, men en av de saker som Jesus poängterar när han är där i sitt enorma lidande på korset, så det är bara att ge förlåtelse till dem som gör han mest illa. Och nu ska jag säga en så extremt viktig sak så nästan borde knipa mig i näsan när jag säger den. Men tänk så här, om den ofullkomliga människan kunde göra så mycket elände genom sitt syndafall i första Mosebok kapitel 3. Hon var ju lite mer fullkomlig på den tiden, men då en i sig jämförelsevis ofullkomlig människa kan ställa till med så mycket elände genom synden. Hur mycket mera gör inte Jesus fullkomliga offer för oss? Hur mycket mera betyder inte det vad Jesus och Gud gör för oss? Om en människa kunde ställa till med så mycket elände genom sin synd, hur mycket seger kan då inte Gud göra genom hans död för oss? För det finns en förlåtelse vid korset. Varför du och jag ständigt och jämt borde söka oss till hans kors, det är för att vi är så beroende hela tiden av förlåtelse. Jag vet inte hur lätt du har att förlåta. Jag finner ibland det utmanande att förlåta människor som med vett och vilja vill mig illa. Och jag känner för min del att många gånger för att jag ska kunna förlåta sådana situationer, då bör jag söka mig till hans kors. Då bör jag söka mig till Jesus. Då bör jag söka mig till honom som kan be till och med för min del förlåt dem genom den heliga ande genom mig. För det finns en kraft från himmelen som är tillgänglig för var och en som kommer till hans kors. Du kanske tänker att ditt förflutna är så fyllt med misstag, mörker och elände. Och du kan inte göra någonting åt ditt förflutna, men du kan välja hur ser din framtid ut. Du kan säga, jag vill att min framtid är tillsammans med Gud och med Jesus. Ja, men sök dig då till hans kors. För vad som händer vid korset, nu går lite händelserna i förväg, det är att ditt förflutna kanske inte försvinner, men Jesus ser till att vad ändå varit med om i det förflutna, så kan han transformera till en positiv sak in i din framtid. Det finns förlåtelse vid Jesu Kristi kors. Och jag har sett, och jag talar om det så många gånger här när jag står här, jag har sett vad förlåtelsens makt kan göra genom människor. Ett besök vid Jesu Kristi kors som kan förvandla en hel människa. Fylld av elände, misär, utmaningar. Men när man kommer till korset, det är som att Jesus själv tar tag i våra problem och slänger dem på sig själv, och så dör han med dem. För att vi ska kunna leva det nya livet tillsammans med honom. Det finns förlåtelse vid Jesu Kristi kors. Det finns ingen fördömelse. Det finns bara frikännande och förlåtelse hos honom. Och den kommer till oss av Jesus helt gratis. Men den finns vid korset. Den vägen dit är Via Dolorosa. Och vi behöver gå den vägen för att få uppleva hans liv. Det andra som vi har, och det hör lite ihop med den första punkten. Men det andra är att det finns frälsning, räddning vid hans kors. Och här är en av de absolut vackraste texterna i hela Bibeln enligt mig. Jag tänker förstås på den här texten mellan de här två rövarna. För att bli korsfäst på den tiden, om korsfäst nu är en och annan människa ganska regelbundet, men för att få det, den här avrättningsformen, så skulle du nog ha gjort någonting utöver det normala. Vilket var en enorm tragedi att Jesus själv då i så fall blev korsfäst. Eftersom man såg att han var så kriminell att han skulle dödas på det sättet. Men det är ju nära för oss idag. Men jag tänker på de här brottslingarna som mobbar Jesus, den ena som mobbar Jesus. Och så säger den andra, han säger tyst med dig ungefär. Vi får vad vi förtjänar. Han visste ju att han hade gjort något dumt. Och så säger han de här fantastiska orden till Jesus. Tänk på mig när du kommer med ditt rik. Varav Jesus svarar, amen säger jag dig. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Redan idag. Paulus säger att idag är frälsningens dag. Det vill säga, var och en som åkallar Jesus just nu i den här stunden, så kan ta emot frälsningens gåva direkt från himmelen. För redan idag kan vi få det nya livet. Bli födda på nytt. Uppstå tillsammans med Kristus. För det finns alltid, kära vän, frälsning, räddning, ett nytt liv vid Jesu Kristi kors. Det enda denna brottsling hade gjort är att vänt sig i sin plåga. Han måste också resa upp sig och bara hoppas. Jesus, kommer du ihåg mig också? Och Jesus svarar, ja men det gör jag. Jag får upp dit och jag tar med dig. En teolog som heter Tim Keller, han säger så här. Om vi inte förtjänade vår kristna tro, hur kan vi då göra oss av med den? Kan vi tänka på. Vi som har lite problem med vår frälsningsvisshet ibland. Vi använder, vi kristna, ibland många onödiga timmar på att fundera om Gud egentligen accepterat oss eller inte. Och ibland så blir man lite koko i sitt huvud när man funderar på de här sakerna. För att, varför skulle Jesus gå igenom det här om inte gav en trygg hamn till så många människor som möjligt? Han säger ju, innan han ska dö den dö, så säger han att han skulle kunna kalla en legion änglar den här stunden. Om han så skulle önskat. Man valde att inte göra det. För din och min skull. Han ville göra ett offer som skulle möjliggöra det för så många människor som möjligt att komma in i evigheten. Han ville förintgöra, sparka ut syndens makt över människan. Att var och en som åkallar Jesus ska bli räddad. Och det är vårt hopp. Att vad vi behöver göra, vi behöver bara komma till korset. Platsen där Jesus gav sitt liv. Det är min glädje och min ära, som den gamla sången sjungs. Vi behöver ta oss till korset. Varför det? Jo, för då ser vi vad han har gjort för oss. Vi ser det med, oj då, det är fullbordat, det är fullständigt klart. Jag kan inte bidra med någonting till det där, för Jesus dör för mig. Jag dör inte, utan Jesus dör för mig. Och jag tror att funderar vi för mycket på den här, alltså om vi funderar att räcka korset, frälsningen för oss, så enligt min radikala syn på saken så tror jag vi spenderar och har spenderat för lite tid vid hans kors. När vi tittar upp och ser hans genomborrade händer och kärleken i hans ögon som säger, jag gjorde detta för dig så att du inte själv behöver göra det. Då tänker jag att då förstår vi att det är på riktigt, att hans död, den räcker för oss. Och den räcker längre än någon gärning kan ta oss. Och hans död täcker långt längre än någon synd kan föra ner oss i dödsriket. För hos hans kors finns det frälsning för var och en som åkallar hans namn. För det tredje, vid korset upprättas relationer. Jesus har en intressant pratstund här med Maria och Johannes. Han säger, kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen, se din mor. Jag minns när jag var kristen, bara ett halvt år ungefär, kanske ett år. Så hade vi en amerikansk predikant på besök här. Väldigt långa möten. Lovsången var nog 3 timmar och Jesus. Ja. Långa möten var det i alla fall. Men jag minns en kväll så talade den här predikanten om relationshelande mellan fäder och barn. Och jag var här för det var en gemensam satsning där alla frikyrkor i Vasa kom tillsammans och gjorde något mysigt tillsammans. Och jag ser på en av de här kvällarna så säger min far, han står ungefär här. Och ni vet när stunden när ens hjärta bultar lite hårdare. Och man är lite nervös. Man vet man borde göra någonting, men man är lite feg. Men då minns jag, jag stiger upp. Och så går jag fram till min far. Och så minns jag hur den här amerikanska predikanten kommer och sätter sina händer på oss. Och uttalar välsignelse, ledning och säkert lite annat fint också. För jag märkte att det hände någonting när jag fick möta Jesus för första gången. Så någonting som kom på köpet, det var att Gud nästan automatiskt började upprätta de relationer som jag själv med mål och mening hade förstört de sista 5 åren. Många gånger hände det nästan utan att jag kände att jag kunde göra någonting åt det. Man var ibland irriterad på den helige ande. Har ni varit det någon gång? Jag har varit det ibland. Jag minns en gång jag skulle ju nog, jag visste ju bara att jag hade någonting jag behövde reda upp, men jag ville inte göra det. Och så mittalt, jag fattar inte vad jag gör, för mittalt har jag bara tagit upp min telefon, förr i tiden måste man trycka och ha sig på någon knapp också. Utan att också slagit in numren på min telefon till den personen. Och så ringer jag utan att jag riktigt vet varför samtalet till den här personen, vars relation var lite upp och ner. Och så mittals hör jag bara att personen svarar och jag funderar, vad ska jag säga nu? Och så minns jag vad förkrosselse, smärta kom ut ur mig. Och vi fick i den där stunden bara helas och försonas tillsammans. Det är någonting mäktigt, kära vän, när vi kommer till korset och ser hur relationer upprättas. Vad fienden vill i den här tiden som du och jag finns i mitt i, en av de sakerna är att alla relationer ska vara förstörda, upp och ner och inte fungera egentligen överhuvudtaget. Men kom ihåg det jag sa tidigare, att vad människan har ställt till med, det kan alltid Gud upprätta. Han är ju större än vad vi är. Det är min lilla teologiska uppfattning. Så vi kommer till korset, så händer det någonting med våra relationer. Jag måste bara berätta den här historien också som jag drar nu som då. Men jag minns också, jag hade ju lite strul med min syster. Och jag minns att jag hade glömt bort det när jag blev frälst. Men jag kom på att jag skulle sommarjobba en gång i Sverige. Och så hade jag glömt bort att jag strulade med min syster. Så jag kom på den goda idén att vi skulle bo tillsammans. Och det gick ju bra tills jag kom dit. Och så var jag där en månad, ungefär 2 månader. Vi stred ju precis varenda dag. Det är så jobbiga, kärleksfulla relationer. Och så sa en tisdag kväll till Gud så här att nu orkar inte jag mer. Och man på något sätt hörde Guds eko. Ja, men det var på tiden att du säger någonting till mig om det här. För han sa då så här. Ja, jag ska reda ut det här. Men det kommer att krävas tårar. Jag vet inte hur du har dina syskonrelationer. Men för mig har det aldrig varit enkelt att gråta inför mina syskon. Det var följande morgon. Jag ska få till jobbet. Så jag står där i tamburen, så kommer min syster och så säger hon någonting som inte minns vad det var, någon pik om någonting. Så märker jag på mig själv mitt allt bara syndafloden version 2 i tamburen. Och jag fattar inte vad håller på att hända här. Och jag minns bara min syster sa till mig, Anders, varför gråter du? Och jag svarar, jag vet inte, men jag vill inte att vi ska bråka någon mer, sa jag. Och så omfamnar vi varann. Och så försonades vi vid hans kors. Och sen den dagen tror inte vi har bråkat en enda gång på, vad är det nu, 17 år. Det händer vid korset. För det som är omöjligt för människan, det är möjligt vid korset. För det är där Gud triumferar och kan göra det rätt och ställa i ordning med det vi har ställt till med. För det fjärde, vid korset får du medkänsla. Jesus säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Teologiskt sett en liten krummelurvers och funderat varför, vad menar det? Det är den stunden när det varit mörkt i 3 timmar. Ett stort mörker kom över som varade från 6:e timmen ända till 9:e timmen. Ett stort mörker. Och i slutet av denna 3 timmars passage så utbrister Jesus de här orden. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och man kan ju fundera, och det finns många olika tolkningar på det här och jag ska inte gå in på det nu. Men jag vill säga så här i alla fall. Att troligtvis var det den tyngsta tiden Jesus upplevde. Vi såg ju redan det på skärtorsdagen. Jesus själv hade ångest. Han säger till lärjungarna, vaka och be med mig för min själ, den är bedrövad ända till döds. Och jag tänker då på Hebreerbrevet 4:15 som står där det sägs så här: vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Vi har alltså en Gud som har medkänsla och vet hur vi har det. Spring inte bort från församlingen och från hans kors om du har perioder där det är tungt och livet är bara kaos. Kom till korset. Kom till hans församling. Låt oss bära varandras bördor, stå där. Så uppfyller vi Jesu Kristi lag. För du får inte fördömelse vid korset. Du får medkänsla. Du får någon som förstår hur det är. För det var en som själv blev prövad i allt. Jag menar, hans belöning när han fasta 40 dagar, det var inte himmelska kronor, det var djävulen. Det står ju så. Det står han fasta 40 dagar så blev han mitt allt hungrig. Det var en sån människa, mänskliga sidor av honom. Så det finns perioder i ditt liv där man kan känna att det är ju kaos och det är elände, det är ångest. Ingen tycker om mig, ingen bryr sig om mig och så vidare och så vidare. Hela livet var en enorm kamp av ångest. Mitt enkla tips till dig, förutom att du ska tala med alla människor och psykologer och terapeuter som finns, och de är goda och fina, men ta också hjälp av korset. För vid korset kan det hända grejer. Jag själv var deprimerad i 2,5-3 år. när jag blev frälst. Och det främsta vittnesbördet för min familj, det var att de märkte att oj, Anders är inte deprimerad mer. För min del hände det någonting när jag kom till hans kors. Jag fick uppleva här någon som accepterar mig för vem jag är. Och jag får vara i korset och ta del av hans liv som är mycket bättre än mitt liv. I korset får du någon som vet hur du har det. Och ger dig bara uppmuntran, tröst och tro. Ja, kanske Jesus vill säga just så här till dig om du kämpar idag. Se på mig. Jag vet hur du har det. Hur du kämpar, för jag har gått igenom samma elände. Många av oss har gått igenom många mörka perioder där man funderar, kommer det någonsin att bli bra? Och det är en av de största utmaningarna för människor som är just inne i de här mörkret, i den här depressionerna. Det är att man ser ju bara det här mörka. Om man är utanför ska man bara tro, ja men det blir nog bra en dag. Men när man är mitt där i, då är det bara mörkt. Och därför ska vi ge mycket förståelse, uppmuntran och stöd till alla människor som kämpar. Men jag tror en sak vi också ska göra, vi ska bära dem till korset. Så de får se Jesus genom borrade händer. Som får säga till dem att du var så viktig för mig att jag är här för dig. Så var du än är, ge inte upp. Utan sök dig hjälp främst från Jesus men också av människor som också kan hjälpa dig. Jag har tre punkter ännu jag vill och några bonusar på slutet som jag ännu vill säga. För det femte, vid korset får du vara dig själv. Jesus säger också en sån intressant sak, han citerar egentligen salmen här, både tidigare versen och denna vers. Han säger, jag törstar. Och jag tycker att en av de mest fantastiska sakerna med Gud, det är att då man kommer till honom, får man alltid, känner man alltid en acceptans för den man är. En av våra epidemier och sjukdomar vi kämpar med i vårt land, det är att vi har lite utmanande med att vara oss själva. Man kommer till kyrkan, sätter man på den religiösa masken. Går till jobbet så har du jobbmasken. Och är du bland någon annan har du troligtvis en annan sorts mask. Men det fantastiska med Gud, när du kommer till hans kors och upplever Jesus, då är du nästan garanterat får du uppleva en känsla av att du ska vara precis den du är. För du får alltid en acceptans till mötes när du kommer till Jesus vid hans kors. Hela paketet som Gud har skapat en till att vara, det är just vad han vill att du ska vara. Jag berättade det för några veckor sedan, men jag tycker det är så talande just den här punkten när min goda vän hade den här synen om Jesus. Den i synen hade ju haft lite demoniska strider och fått lite stryk då av någon lakej. Och så dyker Jesus upp från ingenstans och bara förintar demonen. Och min vän tittar upp på Jesus som gick lederjacka och hästsvans. Och så frågar min vän som var ganska ny i tron, att va, ser du ut så där? Så det har inte Anders berättat att du ska se ut. Och så svarar Jesus så här. Jag möter alltid människan sådan som hon är. När vi möter Jesus så möter vi honom. Och han möter oss nästan ur vår horisont. Ur vår, på det sättet där vi kan känna honom och han kan känna oss. En del brukar bli oroliga när man funderar om man ska bli kristen överhuvudtaget. Att bli fullständigt förändrad. Och ska man tappa bort sig själv? No, på ett sätt ja, men på ett sätt ska jag vilja säga så här. Men då man läser Bibeln och ser de människor som mötte Jesus, så fortsatte det vara människorna som det var innan. Skillnaden var att deras insida förvandlades. Och nu ska jag säga min andra viktiga punkt idag. Jag tror att Gud är mest nöjd med oss då vi är mest nöjda med hur han har skapat oss. Gud är mest nöjd med dig när du är mest nöjd hur han har gjort dig. Det är så mycket press och krav i den här världen som bara sköljer över oss och motarbetar oss, och vi vill alltid vara någonting annat. Men jag tror Gud, när han formade oss, så tänkte han, ja, men jag vill att du ska vara vem du är. Och du ska vara tacksam för vem du är. För det räcker och nästan blir över till grannen också. För vid korset, vid Jesu kors, får du vara dig själv. För det sjätte och näst sista, och nu kommer två riktiga kanonpunkter. Vid korset uppfylls Guds löften. Jesus sa det, det är fullbordat. Det är ju ett annat kanoncitat av Jesus själv. Och det är fantastiskt, Paulus säger i Romarbrevet 8:28 att den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Man säger, beroende på lite hur man ser på saken, att det finns cirka 3000 löften av Gud i Bibeln. Och Paulus säger på ett annat ställe att alla Guds löften har i honom, alltså i Jesus, fått sitt ja och amen. Det betyder att Gud, att den plan Gud har för dig och ditt liv, den blir tillgänglig för dig vid korset. Oavsett vad människor har sagt eller gjort mot dig, så väger dessa röster eller handlingar lätt mot det rungande jaet som ekar från himmelen. När Jesus sa det är fullbordat. När det var fullbordat står det att förlåten rämnade i templet. En 10 meter stor och tjock sak, den bara sprack. Det som skilde det allra heligaste från den övriga sektionen i templet, den bara for bort. Vad betyder det? Jo, det är en bild på att livet med Gud blir tillgängligt för oss allihopa. Det behövde inte vara en överstepräst som en gång per år gick in i det allra heligaste och hoppades att han kom ut igen, därför att de är ett rep på hans ben. Och de var in för länge och det var dött, så kunde man dra ut honom igen. Idag kan vi alla närma oss Gud i det allra heligaste genom vad Jesus har gjort för oss. Jesus verk på korset. Genom det så finns det egentligen inget som kan hindra dig att ta emot allt som Gud vill ge dig. Du behöver bara ta dig fram till korset och ta emot allt som han vill ge dig. Och jag märkte genom mina vänner, jag har ett antal här idag på detta möte, det är sitt korsets betydelse. Och det jag observerar i detta, att där bakgrunden, historien, slutar spela roll. Det förflutna har inte haft en inverkan på hur deras framtid har blivit när de mötte Jesus i korset. Vad jag försöker säga och jag försöker förklara det, att när vi kommer till honom, då kan vi få en ny start, vi kan få ett nytt liv, vi kan få hans löften, vi kan få hela hans liv bli tillgängligt för oss. Jag menar, före jag mötte Jesus så hade jag inga syner, profetior eller helanden som man fick se lite här och där. Allt började vid hans kors. För när Jesu ord där fullbordat talades över mitt liv, så upplevde jag hur Gud sa det, Anders, nu börjar mitt liv i dig. Lite så flummigt förklarat, men det är snart kväll. Vad jag försöker säga i alla fall, vad vi behöver göra är att vi behöver ta oss fram till korset och ta emot allt det som han vill ge oss. För då blir det så att oavsett hur vår historia har sett ut, så spelar inte historien någon roll så länge vi bara tar oss fram till hans kors. Vi accepterar hans försoningsverk på korset, så att det liv som Gud har tänkt för mig och för dig får inträffa. För Gud har kallat oss att leva ett liv i den heliga ande, vet du om det? Det verkar inte så, det ser lite så molokna ut. Men det finns alltså ett liv i den heliga ande som är tillgängligt för oss allihopa genom hans kors. För det vi behöver göra, det är total kapitulation i korset, och det var blick i både Guds fruktan och tacksamhet var fäst på Kristus, han som dog i vårt ställe så att vi idag får leva. Och här är en sista punkt. Vid korset regerar Gud. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Jag tycker det är intressant det här Jesus sista uttalande, det är ju en proklamation. Att inte ens döden bestämde när Jesus skulle dö, utan han själv gjorde det. Det var inte ovanligt att man kunde hänga flera dagar på korset. Det är därför som det står att judarna gick och begärde att de skulle inte hänga över sabbaten, alltså den stora, stora påskhögtiden som skulle firas. Därför for soldaterna så krossade de benen på de två fångarna så de skulle falla ner och kvävas. Men så kommer de fram till Jesus stående och såg de att han redan var död. Och stack ett spjut vid hans sida så rann det ut vatten. Fick de ett bevis för att han var död. Men jag tänker att det intressanta Jesus sista utlåtande är att de sista två, de är inga ångestfyllda rop och hjälp, utan snarare proklamationer av triumf. Det betyder att Gud regerar vid korset också över hela världen som han alltid har gjort. Det som händer vid korset, det tror jag att det blir ett liv för oss som kan rinna ut i att han har, att när du ber så svarar han på dina böner. Får man säga så 2019? Vi tror på bönesvar i den här församlingen. Vi tror att när vi ber så händer det någonting. Vi har också en Gud som har lovat att han alltid är med oss. Varje dag. När du är hemma och sover eller vad du gör, rensa trädgården, så är Gud med dig. Vi har en Jesus som för vår talan inför Fadern när vi gör bort oss. Vi har en Gud som har lovat att försörja oss. Vi har en Gud som har lovat att ge oss kraft och så vidare. Det verkar som om Jesu död på korset, så kan vi få nytt, göra ett nytt förbund med honom. Som blev det förbund som han hade tänkt ut då han skapade människan. Vi var inte skapade att vara förlorare. Vi var skapade att gå med Gud och låta han vara vinnaren för oss. Synden har försökt förstöra Guds plan för människan. Men genom korset och vad Jesus kan göra för oss, så kan vi idag bara leva det nya livet som han har tänkt. Jag vet inte hur du reagerar när jag försökt mumla av de här kombinationen bibelstudium till predikan. Men tänk så här. Allt det fantastiska Gud har gjort för dig när han hänger där på korset och led för dig. Vissa av oss som vi hörde tidigare betalade ett stort pris för Jesus och ville gå in i döden för honom. Det han själv sagt. Det finns ett liv hos Jesus som jag tror vi behöver ta tag i. Och kanske ibland, om man får vara lite radikal, bli lite mer seriösa med. För när Petrus har hållit, och han har hållit en radikal predikan, jag hade en väldigt inte någon hög nivå på min radikalitet mot Petrus pingstpredikan, som går ut på att de själva har dödat Jesus. Och när de har hört den här predikan, då säger de här orden som jag hade i inledningsversen: vad skall vi göra? Och Petrus svarar egentligen fyra saker. Och vi kan slänga upp den som sista slide. För det första, vi behöver en uppenbarelse om att vi är syndare. Vi behöver förstå att vi har gjort bort oss. För det andra, vi behöver vända om från oss själva, från synden till Jesus. För det tredje, vi behöver dö bort från oss själva genom dopet. Vi behöver begrava vår gamla natur och stiga upp i det nya med Jesus. Och för det sista behöver vi uppfyllas av den helige ande. Den helige ande är någonting som vi tror är väldigt bra att ha. Av den enkla orsaken att livet i Gud uppfyller oss. När vi blir födda på nytt så får vi den heliga ande, men vi kan också bli uppfyllda av den heliga ande och leva det livet som Herren har tänkt för dig och för mig. Vid hans kors finns det hopp, kraft, tro, liv och så vidare. Kanske du idag finns här som ska behöva lida av den här omvändelsekraften. Kanske du har varit fast i synden. Syndens lön är döden, står det på ett radikalt ställe. Men Guds gåva är livet i Kristus. Det eviga livet i Kristus. Jag tror, om jag får säga en par sista minuter om det här, vi ska just avrunda och så vidare. Ni kan komma upp, lovsångsteamet färdigt, så får jag lite press på mig här. Jag tror vi behöver bli lite mer radikala mot synden i våra liv. För synden, den förstör och motarbetar det livet som Gud har för oss. Så om vi kämpade fast i syndens slaveri, och om det pornografi, om det beroendeskap, om det att du skvallrar och du ljuger och du skäl vad du än håller på med, vi måste dö bort från det. Och bästa platsen där sånt kan dös ifrån, det är Jesu Kristi kors. Det är hans liv får bli vårt liv. Vad synden egentligen är, enligt en teolog, han sa så här, att synden är människans substitut att säga till Gud, jag behöver inte dig. Så vi gör synd för att vi egentligen inte behöver honom. Om jag får, det var inte jag som sa det där, men jag säger det i alla fall. Vi måste bli allvarliga. För den här världen behöver en församling som älskar Jesus. Som är fyllda med den heliga ande, går i hans kraft. Och därför tror jag vi behöver som församling också bli lite mer radikala mot synden. Inte så att vi tappar frälsningen, men vi tappar livet som Gud vill ge oss och leva genom oss. Synden görs egoistiska, vi tänker på oss själva, vi glömmer allt annat runt oss. Jag jobbar med missbrukare några år, så jag vet exakt vad de sakerna gör med en människa. Låt oss be till Jesus. Herre Jesus, vi tackar dig Gud för ditt kors. Platsen, Herre, där du gav ditt liv för oss. Hjälp oss här att det får vår glädje, vår stolthet, som är Paulus här, att vi inte tänker med stolthet på vad vi har gjort här på jorden.